Kära himmelska fader, tack för dagen som du gett oss och att vi får än en gång få möjlighet att samlas och öppna ditt ord. Jag ber att du ska leda oss när vi studerar det här ämnet om din återkomst. Och hjälp oss att förstå hur den ska vara och vad du vill att vi ska förstå om det. Jag ber i Jesu namn. Amen. Har ni någon gång hört talas om Jesus återkomst? Ja, självklart. Jag tror alla i världen, kanske inte i världen, men de flesta människor har hört på ett eller annat sätt om Jesus återkomst. Självklart inom kristendomen, men många andra har också hört människor prata om Jesus återkomst. Så man kan undra då, vad säger Bibeln om det? Vad säger Bibeln om Jesus återkomst? Varför han ska komma tillbaka eller om han ska komma tillbaka? Och hur och när? Vi ska titta just på de frågorna idag. Och vi kan börja med att gå till Johannes evangeliet kapitel 14. Johannes evangeliet 14, vers 1 till och med 3. Där står det i vers 1. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Vilket löfte ger Jesus sina lärjungar här? I de versen som vi precis läste. Ja, han ska komma tillbaka. Varför ska han komma tillbaka? Han vill vara med oss. Han vill hämta oss och ta oss tillbaka dit han är. Så Bibeln säger att Jesus, han ska komma tillbaka. Det är för att han vill hämta oss. Så Jesus säger det här. Men när ska han göra det? När kommer han att komma tillbaka? Låt oss titta på vad Bibeln säger om det. Vi kan gå till Matteus kapitel 24. Matteus 24. Vi ska läsa vers 32 till 33 och sen vers 36 till 37. Matteus 24, 32 till 33 och sen 36 till 37. Är det någon som är villig att läsa det?
När har vi en jämförelse med fikonträdet? Redan när fisken blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står för dörren.
Och sen kan du läsa från vers 36 till 37 också.
Men om den dagen eller den stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst.
Så kan vi veta den exakta tidpunkten för Jesus återkomst? Enligt de här verserna.
Att inte ens Jesus vet.
Vad sa du?
Att inte ens Jesus vet.
Nej, exakt. Så om inte han vet så skulle vi inte kunna ens gissa någonting nära det. Så det är inte någonting för oss att veta den exakta stunden. Och vilken läxa, eller vad kan vi lära oss från fikonträdet i vers 32? Det står det, lär av en jämförelse med fikonträdet. Vad är det vi ska lära oss? Jo, om ni tänker på i naturen, det är ganska enkelt att se när det kommer bli sommar eller höst eller vintern. Man börjar se det i träden. Och här säger Jesus att med fikonträdet, bladen, de spricker ut. Och så vet man att sommaren är nära. Det är som ett tecken för att sommaren är snart där. Så Bibeln ger oss tecken på hur vi kan veta att Jesus återkomst är nära. Och vi ska titta på just fyra av dessa tecken. Vi kan börja med det första tecknet i Matteus, samma kapitel, Matteus 24. Men vi ska läsa vers 6 till och med bara början av vers 7.
Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike.
Så vad säger det kommer att hända enligt de här verserna?
Krig.
Krig och stridslarm. Vi kan, om man tittar i vers 3 så ser vi att det här handlar om Jesus återkomst. För apostlarna, de frågar Jesus, säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Och Jesus svarar genom att säga att en av de här tecknen är just att det kommer vara politisk instabilitet. Är det någonting som vi ser idag?
Det där är roligt för att när det står att ni får höra stridslarm. Förr i världen, alltså bara 100 år sedan, så du skulle inte kunna höra det någonstans om du inte var mitt i kriget. Nu hör vi det.
Ja.
Fast vi inte mitt i kriget, så det är stor skillnad.
Det är sant.
Så det har den här utvecklingen i media. Att vi hör det. Och ser det till och med.
Intressant. Det är faktiskt sant. Världen är mycket mer kopplad. Och på det sättet.
Och mindre.
Ja, precis. Och det finns mycket, alltså vi hör bara, om man tittar på nyheterna, varje dag verkar som det är något om någon krig, någon strid mellan länder, oftast i östen. Men det är någonting som är som en vardag. Man säger, ja, det finns krig i världen idag. Det har blivit vanligt för oss. Men det är ett tecken för att Jesus återkomst är nära. Den här politisk instabilitet. Låt oss se på vad den andra tecknen. Låt oss läsa andra hälften av vers 7 och sen vers 8.
Och det blir hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men detta är bara början på de faser som kommer.
Har vi haft jordbävningar de senaste åren?
Det är också en sak. För jag tänkte att vi har haft dem lika mycket. Men när försäkringsbolaget tittar på sin statistik så de säger att de måste betala. Fast de ofta inte betalar någonting. Men de säger att det blir dyrt för dem. Det har blivit dyrare.
Ja.
Så det är riktigt tecken alltså att det händer mer.
Ja. Jag har kollat upp lite statistik om det. Och om man tittar bara på de dödligaste jordbävningar under världens historien, så det finns ungefär 25 om man räknar med att de har dödat över 50 000. Och av de 25 så 14 av dem är i den senaste århundraden. om man tänker på hela världshistorien och sen i den senaste är över hälften av dem. Och sen, inte bara det, men mellan bara 2000 och 2008 är 4 av de 14. Så bara inom 8 år är, vad blir det, nästan en fyra utav 14 är i de senaste, mellan de 8 åren. Så man har en ökning av de här jordbävningarna. Och de var bara de jättestora jordbävningarna. Vi vet att det finns många, många andra. Den som vi hade nu i år i Japan, den är inte ens inräknat i den här statistiken än. Så vi ser att det finns många naturkatastrofer, inte bara jordbävningar, men andra saker, tsunami och vad heter det, såna
tornado,
ja, samma på engelska. Så naturkatastrofer, de är ett andra tecken för att Jesus återkomst är nära. Låt oss läsa i lite andra verser i samma kapitel för att se vilka andra tecknen Bibeln ger oss. Vi kan läsa vers 4 och vers 5. Jag kan bara nämna också det med naturkatastrofer, att hungersnöd, det är ju någonting som vi alla vet att det är någonting som finns i världen. Men jag har också kollat upp lite statistik om det. Och i 2010 var det 925 miljoner som var under under näring. Och det är en utav varje av 7 människor, så är en utav dem. Och ja, vars sjunde människa.
Och sen den andra sidan, det kom idag fram att, eller igår, att det finns fler feta, alltså kraftfeta
Ja. Det är mycket sant. Ja.
Det är många feta i underna.
Och här slänger vi så mycket mat.
Man ser, det är mycket som ändrats i världen de senaste, inte bara århundraden, men 50 åren, 10 åren. Så är det mycket som, det verkar som en tåg som bara går fortare och fortare och fortare.
Det är så att det länder som är fattiga blir... Det blir bara fattigare och fattigare, och det som är rika blir bara rikare och rikare.
Ja, det är sant. Och den här världen, om man tänker på ekonomiskt sätt, så är det som om det står på en liten pinna, kan man tänka sig. För jag kollade också statistik på åren innan 2010, då det var den stor ekonomisk krisen. Och då var den hungersnödnumren över 1 miljard. Och man kan se att bara från en ekonomisk kris så påverkar det hela världen väldigt mycket. Så vi står, jag tror att det finns saker i vår värld som är mycket annorlunda än de var förut. Och det visar sig att Jesus återkomst är nära. Att de här tecknen som Jesus förutsäger, de är sanna och de händer i vår tid. Vi kan läsa nu de nästa verserna i samma kapitel. Vers 4-5 först kan någon läsa. Och sen vers 11.
Se upp så att ingen blir rädd. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: jag är Messias, och ni ska bli rädd.
Du kan läsa också vers 11.
Många falska profeter ska framträda och bli rädd.
Och sen också vers 23 till och med 27.
Om ni då får höra Herren Messias eller bäraren, så tror det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att som möjligt bedra också det utvalda. Nu har jag sagt till er det till höra. Om ni alltså får höra han är i öknen, så går ni. Eller han är inne i kammaren, så tror ni inte.
Ja, till vers 27.
Det blir liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster. Så blir det vid människosonens år.
Tack. Så jag undrar, ser vi religiösa bedrägeri i vår tid? Vi har studerat alldeles nyss om antikrist, har vi inte det? Och vi har sett att det finns en stor makt som Bibeln har beskrivit, att hela världen förundrar sig över att draken, djävulen, han bedrar hela folket. Och vi ser att den här makten finns i vår värld. Inte bara det, men om vi tänker på som verserna beskriver, att det kommer finnas falska profeter som säger sig vara Jesus. Har vi sett sådana i vår tid, i de senaste åren? Jag kan bara nämna några namn ni kanske känner till och har hört om dem. Jim Jones i 78 och David Koresh. Sen var det en annan, Marshall Applewhite. De här människor, ni säkert känner till historien om dem. Men det är inte bara dem, det finns andra också som påstår sig vara Jesus och tar människor med dem och bedrar. Ja.
Jag tittade på en dokumentär inte så länge sedan, det var också
flera
sådana här grupper där någon person kommer och säger sig vara Jesus och får efterfölja. Det händer så mycket, man tror att folk skulle vara smarta nog att inte gå på det, men det händer.
Ja. Jag såg också på den dokumentären och det var en som var ganska nyligen, inte de här var 20-30 år sedan. Men den här var bara några år sedan som en liknande David Koresh. Kanske inte i den graden, men...
Det finns nästan i varje stad en som har en mindre grupp runt omkring. Även här finns.
Säkert. Och om man tänker på... Man kan bara tänka på varför finns det nu i vår värld så många olika kyrkor? Hundratals stycken. Och de säger olika saker. Kan de alla vara sanna om de säger motsatta saker? Det måste finnas någon bedrägeri någonstans. Särskilt om Jesus varnar att det kommer att finnas bedrägeri i sista tiderna. Och vad ska vi göra?
På dagens tidning var det en bild av påve. Han besöker nu sin hemstad i Tyskland, och nu har det varit mycket med det här pedofilgrejerna inom katolska kyrkan. Liksom ska han komma dit, han kommer bli säkert lite pressad och att kunna svara bra på det här varför. Och sen har han bara intervjuat någon i den här stan och hon har sagt att han är så god, han älskar oss. Han måste vara sänd av Gud. Om påven, trots vad som händer. Men i alla fall, den syn har många. Han är så god, han måste vara sänd av Gud.
Wow. Man kan undra om människor är helt blinda ibland. Men det är just bedrägeri. När människor inte ser på alla faktor.
Han älskar oss. Så jag älskar
honom. Wow. Men vad säger Jesus? Vi ska inte vara förvånad för det här, eller hur? Det är någonting som ska komma, som det stod i vers 8, som födslovåndorna. Att det är någonting som kommer komma mer och mer. Ju närmare Jesus återkomst vi kommer. Och vi har sett en ökning i hur många olika kyrkor det finns. Och i såna här fall av människor, extremgrupper som tar människor och följer efter sig. Vi ser en ökning i de senaste åren av de här fallen. Och det visar att det här uppfyllas som Jesus sa skulle hända. Låt oss titta på den fjärde och sista tecknet. Och gå till andra Timoteus kapitel 3.
Det ska du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, skräckfulla, hänsynslösa, inbilska, elska njutningar mer än Gud.
Är det här något som vi ser i vår värld idag alls? Absolut. Överallt. Det är som om någon, det är som nyheterna nästan, kan man tänka. Allting beskriver det som man ser omkring oss.
Jag tänkte det står om det här, det älskar njutningar mer än Gud, så inom skolvärlden som vi börjar använda en sån här, vi har lite olika slang inom skolvärlden när vi pratar om saker och ting. Och nu talar vi om njutningsbarn. Av dagens barn som är i våra skolor är njutningsbarn. För de vill bara göra det som de tycker själva är roligt, det som är skojigt och så här. Det som inte är tråkigt och så här, så det vill man inte ta till. Man ska njuta bara av allt.
Ja. Och man orkar inte vara med på någonting som är tråkigt. Eller som man... Ja. De flesta kan knappt lugna ner sig och bara vara still och tänka. För det måste finnas stress och saker och njutning och allting. Saker som ska hända hela tiden. Och hur är det med relationer mellan barn och föräldrar? Till exempel.
Jag har väl inte föräldrar speciellt mycket respekt hos de flesta barn i alla fall. Alltså, jag vet i alla fall när jag i min skola så var... Vad föräldrarna sa, de hade inget att säga till om den grejen personligt.
Ja, i det jag upplevt i andra människor och ungdomar, de flesta fallen så är föräldrarnas ord något helt annat. Det är inte något som de ser upp till eller respekterar, som du sa. Och de bryr sig helt enkelt inte om det deras föräldrar säger ofta.
Många gånger är det också så att jag var med om det här om dagen. Det var en pojke som hade skadat sig i en olycka med sin moped. Och så ringde han hem, för han var på sjukhuset och så skulle han ha skjuts hem. Men han fick övertala föräldern att komma hem.
Wow.
Det tänkte jag säga, att nog brukar barn respektera sina föräldrar om föräldrar är värda respekt.
Jo, det är mycket sant. Det är inte bara barnen som har bara tappat respekten. Kanske i vissa fall är det bara, kan det vara så. Men det är båda sidor som de splittrar på något sätt och går isär. Och man kanske blir tänker det är vanligt. Men om man tänker för 100 år sedan eller något. 50 år sedan även. Hur annorlunda det var. Man kanske inte var alltid tänkte att det är lätt att jag vill göra allt mina föräldrar vill göra. Men det fanns en annan respekt för vad äldre människor sa och ville.
Man var så rädd läraren som man satt i still vid pulpeten. Man hade så respekt för läraren.
Ja, jag kommer ihåg, man kan tänka bara på, det finns såna här listor på problem i skolan idag och problem i skolan 50-100 år sedan. Då var det att man kastade tuggummi i skolan och såna saker och inte satt still. Men nu, det är att man slår andra och dödar andra och man har knakar och andra saker.
Jag läste att de slängde en lärare på tredje våningen i Kalifornien. Så det är annat än tuggummi.
Ja, det är mycket annorlunda. Så saker och ting ändras just som de här verserna har förutsagt. Mm, ja, absolut. Så
olika skolor.
Jo, det är sant. Men de här sakerna, det med politisk instabilitet, naturkatastrofer och religiösa bedrägeri och sen sist moral förfall. De har funnits hela tiden, men inte i samma grad, mängd och intensitet som de börjar finnas nu i vår värld. De har ökat dramatiskt sett. Och jag tror att det är ett stort tecken på att Jesus kommer tillbaka snart, mycket snart. Och om han gör det så undrar jag och många andra, hur kommer han att komma tillbaka? Vi kan kolla på några verser om det. Låt oss gå till Apostlagärningar kapitel 1. Apostlagärningar kapitel 1 och vers 9-11.
När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni här och ser upp mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp i himlen.
Så var Jesus himmelfärd en andlig himmelfärd till himlen, eller var det bokstavligt?
Bokstavligt.
Ja, det var det. Och det var något som apostlarna såg med deras egna ögon. Och sen kom det två änglar till dem och sa, vad sa de? De sa, den här Jesus som har farit upp, han ska komma tillbaka. Hur?
På samma sätt.
Så om han har farit upp bokstavligt sett, så kommer han att komma tillbaka bokstavligt sett, eller hur? Låt oss se vad sa du? Ja, absolut. Låt oss se vad Johannes säger om det. Johannes uppenbarelseboken kapitel 1. Kapitel 1 och vers 7.
Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Också det som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för honom.
Så hur många ögon kommer att se honom?
Alla.
Alla ögon. Så det betyder att det är någonting som kommer att synas. Eller hur? som blixten, precis.
Fast man blundar så ser man ju det.
Ja, det är sant. Det går inte att undvika det. Så det är något som alla kommer att se. Kommer det vara någonting som vi kan höra? Ja, låt oss titta på en text om det i första Thessalonikerbrevet. Första Thessalonikerbrevet 4, vers 16-17.
När Herren själv stiger ner från himlen och har befallning ljud genom ärkängens röst och Guds basun, då ska det som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Sen ska det alltid få vara hos honom.
Låter det som en, verkar det som ett lite tyst händelse som
en saga?
Ja. Nej, inte alls. Titta i vers 16. När en befallning ljuder, en ärkängels röst och en Guds basun. Ni vet, de vanliga basun, de är ganska starka och de hörs väldigt bra. Mer än en fjol skulle jag säga. Men tänk hur mycket en Guds basun skulle låta. Det låter väldigt högljuddigt, eller hur? Så jag tror det är någonting som alla inte kommer bara se, men alla kommer höra det också. Låt oss se vad mer Bibeln säger om Jesus återkomst i Matteus 25. Matteus 25, vers 31.
När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron.
Så hur kommer Jesus?
Med alla sina änglar
och i sin härlighet. Om ni tänker på vad hände till de människor i Gamla testamentet till exempel som Gud skulle visa sig för. Kommer ni ihåg Mose till exempel när Gud skulle gå förbi och Gud behövde gömma sig och visa bara lite grann av ryggen för Mose, annars han skulle ha dött och inte kunde leva längre efter att se honom. Men tänk att Gud, han kommer öppet med inte bara några av sina änglar, två eller tre, men han tömmer himlen. Alla sina änglar med honom. Kommer det vara en härlig händelse? Absolut. Det kommer vara härlig och mäktigt. Låt oss gå till första Thessalonikerbrevet. Kapitel 5. Kommer Jesus återkomst att vara en hemlighet då? Om det är synlig, det hörs av alla, är härlig och mäktigt.
Den mest ohemliga händelsen i världshistorien.
Ja, det kan jag tänka mig. Första Thessalonikerbrevet 5, vers 1-6.
När ska allt detta hända? Jag behöver egentligen inte säga något om det, kära bröder, för ni vet så väl att ingen känner till det. Herrens dag ska komma oväntat, som en tjuv om natten, när människor säger allt är väl, vi har lugn och ro. Då plötsligt ska olyckan komma ur den. Lika plötsligt som verkarna sätter in hos en kvinna som ska föda barn. Och dessa människor ska inte komma undan, för det kommer inte att finnas någon plats där de kan gömma sig. Men ni, kära bröder, är inte okunniga om dessa frågor. Och den dag som Herren kommer ska inte överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets och dagens barn. Ni tillhör inte mörkret eller natten. Därför ska ni vara på er vakt och inte sova som de andra. Vänta på hans återkomst och håll er nyktra.
Tack. Så är det händelsen som kommer som en tjuv, eller är det timingen som kommer som en tjuv? Dagen. Och vet man när en tjuv kommer?
Nej.
Då skulle man.
Perfekt.
Ja.
Man vet ju bara när han har varit.
Ja, precis. Det skulle ju vara bra om tjuven skulle höra av sig innan. Men det händer inte så.
Man får göra en plan.
Ja.
Det är någonting som är motstridigt här, för att de säger att det är lugnt, det är fred och ingen fara. Och det är ju precis det som vi inte har, även inte ens idag. Alltså det är riktigt oroligt, och sen står det uppenbarligen att folk är rädda.
Mm.
Jag vet inte vem som går då och säger att det är lugnt, det är ingen panik. Men det är väl någon som gör så.
Jo.
Ja.
Jag kan tänka mig att det är de som, alltså när det handlar om just Jesu återkomst, så säger de, det är lugnt, det kommer inte hända. Allt kommer fortsätta så som det har gjort hela tiden, som det står i andra Petrus.
Mm, så säger de, vilka oroliga saker.
Ja, att de är inte oroliga för det där, och de tror på att vi ska minsann ordna allt det här med naturkatastrofer och kaos. Det kommer bli en bra framtid.
Visst, man blir orolig med de saker som händer omkring, ekonomiska kriser och natursaker och klimatet och allt sånt. Men de flesta människor tänker inte på det som de här saker visar på jordens undergång, att Jesus kommer tillbaka. Men de tänker, ja, det här är någonting som vi som människor, vi ska lösa det här och fortsätta att bli ännu bättre. Och fortsätter att leva. Och det med Jesus återkomst, det är antingen något långt, långt in i framtiden. Eller inget alls.
Det är så många som tror också att man får fortsätta som vi gör. Och att något liv efter döden. Att vi tror väl på någonting men inte på någon Jesus. Utan
nej.
Det är mest sådär flummigt.
Ja.
Och så är det också att när man dör då så blir man till något annat eller blir man någon annan och glömmer bort det man har varit. Så det går som på jul sådär.
Men ännu värre, jag pratade med en dam häromdagen som hade nyligen blivit kristen tydligen. Och någonstans i de här missionskyrkan liksom. Och tydligen någon präst har lärt henne någonting, jag vet inte. Men när vi pratade om riktigt den här saken som gått igenom här, så tror du verkligen att världen går under? Jag fattar ingenting. Vad tror du då att du har blivit troende nyligen? Vad har du lärt dig? Tror du att du håller på här resten av livet? Alltså, så där gick det bara. Så de får som mysk att lära, så det har ingenting med något. Det är bara någon hjärtefummet.
Jo, men det här, ska vi säga för 10-20 år sedan, så var det ju egentligen bara adventisterna som sa att Jesus ska komma tillbaka. Men jag har hört på flera andra ställen, och så sjunger man att Jesus ska komma tillbaka, och man läser om att Jesus kommer tillbaka, och man predikar om att Jesus ska komma tillbaka.
Det har ändrat.
Ja, jag tror inte att de tror på det.
I varje fall så har de börjat prata om
det. Ja.
Och det hade inte liksom hindrat i grejen, eller så var det inte hur kyrkor, men ofta i kyrkorna här runt omkring så pratar man om att Jesus ska komma tillbaka. Det är inte bara adventisterna.
Det är bra att människor...
Det är en präst i Kalibu som ofta kommer in på i sina predikningar.
Det är bra att människor kommer till den uppmärksamheten och börjar tänka på det.
Men det är också det att när de predikar, men så vet jag många också som har sagt så att Jo, att nu kommer han väl tillbaka, men det är ju så länge. Det här behöver inte bli sånt här.
Nej.
Men jag tror att det här studiet egentligen är anpassat för en av de största villfarelserna när det gäller Jesu återkomst. Och det är just att det kommer vara ett hemligt uppryckande. Mm. Att människor kommer att försvinna och sen kommer det bli 1000 år, eller vad jag säger, 7 år av vedermöda. Och just det här studiet är anpassat för att möta det och visa hur han kommer tillbaka. För det är viktigt också att veta hur. Det räcker inte bara med att veta att. Och det är det som, om ni kommer ihåg, judarna, de visste att Messias skulle komma, men de visste inte hur. Och de missade honom.
Och jag tror att det kanske många, kanske inte alla, men många andra kristna som pratar om Jesus återkomst, de kan ofta mena just det här med en hemlig uppryckande. Och det är därför att vi har en sån här studie, för att visa klart och tydligt hur det kommer att hända och också tecken för det. Men det här, de här verserna som vi läste om det med att det ska komma som en tjuv, det är ju någonting som just den här läran hänger upp sig på, att det är något hemligt, och då ska det vara en hemlig uppryckande. Men vi ser från de andra verserna att det är något som är inte alls hemligt. Det är det mest ohemligt händelse i världshistorien. Och de här verserna, om man tittar på vers 5 och 6. De som följer Gud, kommer det vara en hemlighet eller en överraskning för dem? Kommer det komma som en tjuv för dem? I vers 5 och 6. Man kan också titta vers 4. Där står det: men ni bröder lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Så, och då, därefter så säger han: ni är alla ljusets barn. Så det är för dem som är i mörket, som inte följer Jesus, som inte känner till vad Bibeln säger om tecknen och hur han ska komma tillbaka. Det är för dem att det kommer som en tjuv, som en överraskning. Men för dem som följer Jesus, det är inte så. Det är inte någon hemlighet. Det är inte någon hemlighet för någon, men för vissa så blir det en överraskning. Men vi ska inte ha det så, eller hur? Vi ska förbereda för det.
Jag säger så.
Ja.
Ibland så kan man tänka, vad spelar det för roll hur jag tror att Jesus kommer tillbaka? Jag har pratat med flera personer som säger så här: ja, men mina döttrar till exempel, de tror inte på Jesus. Men det är skönt att de kommer att få en andra chans efter att Jesus har kommit tillbaka. Och det här är det farliga. För människor ställer sig och säger: ja, det är lugnt, då kommer de få en andra chans. När de ser att alla försvinner, då kommer de att tro.
Varifrån får de det?
De trollar med olika texter och rider dem i sitt sammanhang.
Den onde leder dem.
Ja.
Men det är farligt alltså. Det man tror, det påverkar hur man lever sen. Då jobbar man inte för deras frälsning som man skulle gjort annars.
Ofta så...
ganska enkelt visar det sig, speciellt ett sambo som vi intervjuar, ett äldre far som har många barn. Han hade åkt till Schweiz och döpt sig mer än 300 gånger för släktingar från 1600-talet som han har sökt redan. Han har döpt sig för det.
Wow.
För det har inte haft möjlighet till att höra det här budskapet.
Men om han tror på det och inte fått någon upplysning, blir han skyld för det andra?
Det står i
Bibeln.
Det står i Bibeln att man...
Allihop ska de få chansen att få insikt.
Mm. Och att man dömas efter att man har ljus efter. Ja. För så mycket man vet. Om någon, det står i Jakobs brevet 4, så kan ni kolla upp sen. Om någon inte känner till någonting, så hålls de inte färre tills de känner till det. Om de känner till sanningen och har ljuset, då är det någonting som de inte lever upp till. Men som Jonathan nämnde, den här läran med att ni har en andra chans, där får man den där fred och trygghet. Att det är inte en så stor grej att Jesus kommer tillbaka, att jag behöver förbereda mig själv. Inte bara mig själv, men att söka andra som också behöver vara redo för det. Då kan man lugna ner och ha roligt i det här livet lite längre till. Om man tänker så, att man har en andra chans. Och vi kan kolla på en sista text. Just på det här med varför har Jesus inte kommit tillbaka än. Och varför, många undrar varför han inte kommit än. Vi kan gå till andra Petrus kapitel 3. Andra Petrus kapitel 3, vers 3-4 och sen vers 8-9.
Först av allt vill jag påminna er om att i den yttersta tiden ska det komma fräcka människor som kommer att göra allt det onda de kan tänka ut. De kommer att driva med er och säga, jaså, Jesus lovade att komma tillbaka. Var har ni honom? Nej, ni kan vara lugna, för att han aldrig kommer. Allt har varit sig precis likt ända sedan världen blev till, eller hur?
Mm.
Men glöm inte, kära bröder, att för Herren är en dag som 1000 år. Han fördröjer inte sin utlovade återkomst, även om det ibland kan tyckas så. Han väntar av det goda skälet att han inte vill att någon ska förgås och ge därmed syndare mer tid att omvända sig.
Hmm. Varför säger Bibeln att har Jesus inte kommit tillbaka än? Från vers 9 läste vi det.
Vill att så många som möjligt ska få chansen.
Mm.
Han har så tålamod.
Men egentligen så kan han ju inte komma, för att det föds ju barn varje dag som växer upp.
Jo, det är sant. Det finns visst en viss gräns. Och fadern vet när han ska komma tillbaka. Men
om man tänker så här.
Jo. Men Jesus, han vill att så många som möjligt ska vara redo för hans återkomst. Och det är någonting som vi kan vara med att hjälpa in för i våra egna liv och också i andra som vi studerar med om det här. Att hjälpa andra vara redo för hans återkomst. Och vi känner igen, jag känner igen det här i vers 3 och 4 som vi läste. Människor säger att hur går det med löftet om hans återkomst? Det inte händer. Men det är, vi har läst om tecknen som visar att Jesus återkomst är nära. Det är någonting som är oundviklig, som kommer att hända. Och Jesus, han vill också samtidigt att så många som möjligt ska kunna frälsas inom den tiden som är kvar innan han kommer.
Och för Herren en dag som 1000.
Mm. Han har inte en tidbegränsning som oss. Men vi har det. Och önskar ni att vara redo för hans nära ankomst? Det är min önskan. Och jag ber att var och en av oss ska kunna vara det. Och inte bara det, men att vi ska kunna hjälpa någon annan att vara det också. Det är min bön. Ska vi avsluta med en bön? Kära himmelska Fader, jag tackar dig att du har gett oss löftet i ditt ord att du har fallit bort för att bereda en plats åt oss, att du vill ha oss där du är, så du kommer tillbaka mycket, mycket snart för att hämta oss. Hjälp oss att vara redo för den dagen. Hjälp oss att kunna hjälpa andra att också vara redo för det. Tack för där du visar oss i ditt ord att vi kan förstå vilken tid vi lever i. Och jag ber att du ska vara med oss i fortsättningen. I Jesu namn. Amen.